Jag ska läsa från Uppenbarelseboken, det 22 kapitlet och de första verserna där. Uppenbarelseboken 22:1. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömse sidor stod ett träd som bär frukt 12 gånger om året och som ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå mitt i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och det ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem. Och det ska vara kungar i evigheters evighet. Vi ber igen. Herre, jag ber att du välsignar ditt ord på våra hjärtan idag. Öppna oss för det goda tilltalet i ditt ord. Öppna oss för den tröst och det hopp och det perspektiv som ditt ord tillför vårt liv. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Det här som jag har läst ur 22 kapitlet i Uppenbarelseboken, som ju är en slags skildring av det nya Jerusalem som ska komma sänkt ned ifrån himmelen, står det. Det är nog en av de vackraste beskrivningarna av det eviga livet jag känner. Jag ska återvända till den där precis i slutet till den här texten. Inte för att försöka uttolka den. För det första är jag inte mannen till att göra det. Men sen tror jag faktiskt att det inte är så man ska läsa texterna om det eviga livet. Liksom att för att begripa dem eller få ordning på dem. Utan jag tror att man ska läsa de texterna för att liksom hämta kraft ur dem. Och så ta den kraften in i det som är vandringen på väg mot det eviga. Jag tycker generellt, om jag får börja med att tycka lite grann, så tycker jag att himlen som resmål liksom har hamnat lite grann i skugga i vår tid och vårt samhälle. Idag understryker vi mer och mer det här att vi är vägens folk. Att tron är rörelse och inte framförallt ett mål och så vidare. Och vi citerar väldigt gärna Karin Boye när hon talar om att det är vägen som är mödan värd. Men det är kanske viktigt att komma ihåg att också i Karin Boyes dikt, om vi studsar utifrån den, så finns faktiskt målet väldigt tydligt. Visst finns det mål och mening med vår färd, skriver hon. Jag tror alldeles bokstavligt på en himmel. Alltså att livet fortsätter, att det inte är över när det är över här, och att vi är aktivt väntade i denna himmel. En himmel som inte ska begränsas enbart till att vara liksom fullbordad tid eller en annan energi eller uppgåendet i någonting som är större. Utan en himmel som faktiskt är en plats. Så bokstavligt tror åtminstone jag. En tillvaro någonstans. Jag tycker det är svårt att läsa Bibeln och liksom bara göra någon slags andliga tolkningar av evigheten. Jag tycker att det finns väldigt mycket rumsliga beskrivningar också av det eviga. Jesus säger till oroliga lärjungar: i min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Det är mycket kropp och det är mycket rum i det. När man läser de här texterna som har med liksom vårt förhållande till det eviga livet att göra, och jag har gjort det under den här veckan, så tycker jag att man möter liksom två tydliga rörelser. Och den ena är att livet här, alltså hur vi lever våra dagar, faktiskt påverkar vår evighet. Och det andra är att denna evighet också har en påverkan på hur vi lever våra dagar. Det är som ett positivt moment 22 på något sätt. Vårt liv påverkar evigheten och evigheten påverkar vårt liv. Och mitt första påstående idag, det är att säga att längtan till himlen, alltså tanken på evigheten, gör faktiskt att vi lever ett bättre liv här på jorden. Jag tror det. Rörelsen i himlatron är absolut inte att den hjälper oss liksom bort ifrån det här livet, att härda ut i tanken därför att det kommer något annat. Utan på ett märkvärdigt sätt så gör himlatron liksom livet viktigare. Målet gör vandringen och hur vi går viktig. Därmed är det här påståendet om att himlatron är någon slags flykt som man väldigt mycket hör. Att man ler lite liksom överseende åt människor som kan tänka sig en himmel. Och att det skulle vara någon slags uttryck för att man inte orkar vara kvar i den värld som är nu och här. Jag tror det är precis tvärtom. Och kanske har vi allt för mycket, och det uttrycker sig på detta sätt, blandat ihop flykt och längtan, eller till och med dröm. Egentligen står ju det för något väldigt olika. Flyr gör man väl för att slippa verkligheten. Längtar eller drömmer gör man av det rakt motsatta skälet. Nämligen för att vara kvar i sin verklighet. Så vet jag att jag ibland måste få nära denna längtan och denna bild av vart vi faktiskt är på väg allihopa. Werner Aspenström, som är en underbar svensk författare, han har skrivit någonstans om det där med dröm och flykt. Jag tycker det är så bra. Han har skrivit att om man inte drömmer så blir man galen. Men när drömmen är som bäst, då väcks den alltid av förståndet som serverar en stadig engelsk frukost. Ja. Jag undrar om inte vi ägnar oss åt det där goda drömmandet, alltså det nödvändiga längtandet som har att göra med att vi behöver en större bild än den vi står i ibland. Jag tror att vi ägnar oss åt det mycket mer till vardags än vad vi egentligen tänker på, och att i det ligger väldigt mycket kraft för vandringen. Jag försökte hitta ett exempel som låg nära till, och jag behövde inte leta länge. Jag kom på att hemma hos oss har vi en liten ritual, Lotta och jag. På morgnarna när jag läser Göteborgs-Posten. Jag tycker Göteborgs-Posten är en så bra tidning. Inte minst därför att den har tre delar. Så Lotta tar ettan och jag tar trean, och så tänder vi i kaminen med tvåan. Det är näringsliv och sport. Förlåt. Men så har jag upptäckt att det har under åren liksom utvecklats en liten ritual. Och det är att när jag sitter där och Lotta i badrummet, så det jag lusläser, det är såna här reseannonser där i slutet på del 3. Och särskilt där det står sån här sista minuten. Och så ropar jag till henne i badrummet och säger så här: du, nu står det här en resa till Sorrento i Italien. Nu på fredag för 1995 kronor, säger jag. Och så ropar hon lika vänligt som alltid tillbaka: det är billigt, säger hon. Men vi ska faktiskt inte till Sorrento i Italien. Vi har inga som helst planer på resa dit, hur underbart det än vore. Men det är något med det där drömmandet eller längtandet. Alltså att längta är nästan som att resa. Visst är det väl så? Nästan som att resa. För i de där ögonblicket man man liksom tänker på Sorrento, så kan man ju faktiskt plötsligt gå där i tanken, längs de patinerade stenmurarna där, och så kan man känna hur de där varma vindarna drar in från havet. Och så går det faktiskt att ta någonting av den värmen och så tanka in den i en kall novembermorgon när man vet att man måste skrapa bilen om en liten stund. Lite av värmen kan man faktiskt ta tillvara. Inom psykologin kallas det därför pendling, har jag lärt mig. Att man går till en annan verklighet, inte för att fly utan för att hämta kraft. Det ordet finns inte i Bibeln. Men själva företeelsen verkar Bibeln ha vetat om hela tiden. Och jag tänker att kanske är det precis så här med bilderna av evigheten, av hoppet om en evig himmel, att vi behöver faktiskt den tron. Vi behöver få längta efter det som är större för att den här vandringen ska bli så bra den bara kan bli. Att tron på himlen gör livet bättre. Det finns också en stor skillnad mellan Sorrento och himlen. Och det är ju att vi faktiskt ska dit i himlafallet. Vi ska dit. Och målet laddar resan med motivation. Observera att det jag säger nu handlar alltså inte om att längta. Liksom för att egentligen jag skulle vilja ha ett annat liv än det som blev så knöligt och besvärligt och ibland så fantastiskt. Utan jag tror det handlar om den motsatta riktningen. Att jag älskar faktiskt det här livet, det som blev vårt, det som blev mitt, det vi står i, så mycket att jag ibland måste liksom få hämta bilder av vart vi är på väg i ett större perspektiv för att vara kvar 100% i det liv som är vårt. Jag tycker att jag i den här pendlingstanken när jag har läst Bibeln fått ganska mycket stöd faktiskt av Bibelns författare. Paulus är en av dem. Lyssna vad han skriver. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe och inte på det som finns på jorden. Efter det att han har skrivit det här i Kolosserbrevet, så går Paulus omedelbart över till direkta livsstilsfrågor faktiskt. Och kastet kan ju verka väldigt plötsligt. Tänk på det som finns där ovan, säger han, och inte på det som finns på jorden. Och så omedelbart utmanar han oss att döda, som han skriver, det jordiska. Orenhet, själviskhet, vrede, häftighet och oförskämdhet, för att nämna något av det han nämner. Kan det där läsas på annat sätt än att tron på och fasthållandet av det som är där uppe bjuder oss en kraft i frestelsens stund i livet? Alltså när vi hotar att förminska livet, ja, då bjuder tanken på det som finns där uppe en oväntad kraft. För plötsligt så ser vi att vi ska faktiskt inte stå i den här blåsten i världen i en evighet lång. Det finns ett mål för vår vandring. När Johannes får blicka in i den tillkommande världen, se en ny himmel och en ny jord, så ser han det jag inledde med. Han ser hur den heliga staden kommer redo, sänkt ner ifrån himmelen som en smyckad brud. Och så är budskapet det oerhörda, att Gud ska torka alla tårar. Att döden inte ska finnas mer. Att ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Alltså, så är det i den värld som vi är på väg emot. Och tills vi är där så verkar ju uppmaningen vara att liksom dra in i den här världen så mycket av den kraften och det hoppet som det bara är möjligt. Jag tror inte att vi är störskare som människor än att vi behöver det där perspektivet. Att vi behöver läsa de där orden igen och igen. Rakt in i vår sorg. Rakt in i döden som sliter sönder. Rakt in i vår klagan och rakt in i vår smärta. Så behöver vi läsa de där orden och så påminna oss själva och varandra. Säga, vi är inte där än. Men vi ska dit. Det är klart att det gör skillnad på våra liv. Jag kan inte förstå någonting annat. Inte bara där och då. Utan under alldeles vanliga tisdagar och torsdagar. Sådana här rått grå dagar. När bekymren liksom håller första maj demonstration på torget i våra liv. Då kan vi viska med Paulus. Det han säger i Filipperbrevet. Vårt hemland är himlen. Alltså vi slipper plåstra över och säga. Ja men det går över. Allting blir bättre sen. För det vet vi att det inte är sant alltid. Vi har något mycket större att säga varann och oss själva. Vårt hemland är himlen. Vägen är inte allt. Det finns faktiskt ett mål också. När Paulus skriver till församlingen i Filippi så sitter han som bekant i fängelse. Församlingen i Filippi, det är den första församling Paulus och hans medarbetare grundade i Europa. Och jag tycker att man känner när man läser att de här människorna står Paul i hjärta lite extra nära. Det klappar hårt för dem. Det här är ett glädjens brev. Men han understryker också att en del av det han skriver har han skrivit under tårar. Han uppmanar sina adressater i det här brevet på olika sätt att de inte ska ge upp. Löp mot målet, skriver han. Eller fortsätt på den väg som har fört er hit. Och han har många sådana uttryck som alla egentligen säger. Håll kursen nu på väg mot målet. Där han sitter och vet att hela det mänskliga livet här i världen faktiskt är en exil. Så ser han tydligen på ett avskalat sätt sin egen samtid. Han ser hotet och skälet till att somliga faktiskt förlorar kursen och modet längs vägen. Han uttrycker det ganska krasst. Han säger, de tänker bara på det jordiska. De tänker bara på det jordiska. Och därför tappar de kurs. Det är alltså som om tron på det eviga livet, tron på målet, är alldeles nödvändig för riktningen i våra liv. När Paulus manar till fasthet i tro och i liv, så gör han det faktiskt med hemlandet som motivation. Inte vår hänsyftande till vår goda karaktär, inte till vår goda vilja. Utan Paulus hänsyftar till vår bestämmelse som människor. Alltså, glöm inte vart du är på väg. Vårt hemland är himlen. Jag tycker att det är fantastiska ord. I det här finns inte spår av flykt. Tvärtom, här möter vi tron på evigheten som den stora motivationen i livet, som den stora inspirationen i tillvaron. Det är den ena rörelsen. Och den andra rörelsen i de här texterna är ju inte sämre den. För om rörelse ett är att himlatron gör att vi lever ett bättre liv, så tycks våra liv här, och nu svindlar tanken åtminstone för mig, våra liv här tycks göra någonting med själva himlen. Det finns ett gammalt ordstäv som säger att Per Albin byggde folkhemmet. Men Ingvar Kamprad möblerade det, brukar man säga. Jag tänkte våga travestera det där och säga att man kanske kan läsa texten som att Gud byggde himlen, men vi är faktiskt med och inreder denna himmel på något sätt. Det där är en oerhörd tanke som djupast sett bygger på att det eviga livet inte är ett tomt rum där i en lång, lång evighet energier liksom ska fara omkring i det här vakuumet eller tomrummet, utan att himlen faktiskt tar färg av oss och de liv som blev våra liv. Mycket av det vi känner i den här världen ska faktiskt med dit. Och när jag har prövat den här tanken under veckan mot Urban, så där, vi skickar alltid våra predikningar några varv, ganska många varv till varann, så har Urban misstänkt att det är något särskilt jag försöker få med. Till slut frågade han vad det var. Och jag sa, det är växthuset, sa jag. Men han menar att det kommer inte behövas där. Och jag får väl böja mig för det. Men mycket av det vi känner här i världen ska faktiskt med. Jag tänkte påminna om att den här kroppen, den ibland så trötta kroppen, faktiskt ska med. Så här skriver Paulus i samma brev, Filipperbrevet. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Alltså den gamla kroppen ska med, men den ska genomgå en förvandling. Och förebilden för denna förvandling, det är Jesu förhärligade kropp. Namnet ska tydligen också med. Så det står ju på många ställen i Nya Testamentet att våra namn ska inte falla i glömska eller bara försvinna någonstans. Utan våra namn är skrivna i livets bok i himlen, där de aldrig någonsin kan raderas ut. Thomas Sjödin är Thomas Sjödin också i himlen. Förhoppningsvis en förhärligad variant. Men det är mer än så. Allt det goda, allt det osjälviska, allt det utgivande, alla dina förböner, all din goda längtan, din omsorg, det ska inte brinna när den här jorden brinner. Det ska faktiskt med oss in i evigheten. Alltså det som är vi, det goda ska följa oss. Nya testamentet har otaliga texter om detta, som berättar att våra mänskliga mellanhavanden sätter märken i himlen. Och i det finns ett positivt ansvar, alltså ett förstorande av vardagsgärningen eller vardagskärleken. I Matteus 18 står det att allt som vi löser här, det ska vara löst i himlen. Det står att det går att samla skatter i himlen. Och Jesus uppmanar oss faktiskt att göra det. Vi kan också läsa att vår omvändelse i den här världen, alltså inte bara en gång i livet, utan varje gång vi omvänder oss, vänder oss tillbaka till Herren, så står det att det påverkar själva stämningen i himmelen. Det blir mer glädje i himmelen över en enda fattig syndare som gör bättring igen, än över hur många som helst rättfärdiga som ingen bättring behöver. Alltså märk hur det här livet på något sätt rör vid det där. Det är inte två olika liv. Det väntar också en slags belöning i det eviga. Jag har tänkt att möjligen har vi av rädslan liksom för straff också längs väg gjort oss av med tron på belöning på något sätt. Alltså Gud ska tydligen gå omkring i den himmelska världen. Och så ser dig djupt i ögonen Och liksom uppmärksamma det där som du gjorde av kärlek. Och så säger jag, det är gott gjort min trogne tjänare. Vilket gott verk du gjorde, du försökte ju i alla fall. Det finns många texter som indikerar det. Kanske får vi på köpet där ett förhållningssätt till den här omdiskuterade gärningen i den kristna tron. Där vi inser att gärningen är inte frälsande. Men den är evig på något sätt. Alltså, den har återverkningar på det eviga livet. Nej, säger Jesus en gång. När du ska ha fest, så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse. Tron på det eviga livet är en kraftig uppvärdering av alla de människor i detta samhälle som inte kan ge dig någon belöning för det du gör. Hur förbereder man sig för evigheten? Ett svar får vi faktiskt här längs väg. Och det är genom att umgås med sådana som inte kan säga tack. Det är ett sätt att liksom förbereda vår evighet. Jag undrar om inte det här som jag nu säger ingår i ett större mönster som har med hela förhållandet till våra ägodelar att göra. Slår mig att nästan alla texter vi läser om det här i Nya Testamentet, om det eviga livet, handlar om att det liksom byggs av allt det där som vi frivilligt släpper taget om i livet. Som om himlen till en viss del byggs av allt det som vi ger bort. Det är en märklig tanke egentligen. Men plötsligt så blir den ju så spännande därför att den har ett socialt patos i sig. Som säger att tron på himlen inte är ett sätt bara för att säga att jag klarar mig nog i evigheten. Det går nog väl. Utan tror jag på denna evighet så borde det visa sig faktiskt i hur jag hanterar mina pengar. Mitt hem, mina ägodelar, min tid och min omsorg. Jag gillar den här tanken. Därför att den liksom höjer värdet på alla våra tafatta försök. Du får ingenting ta med dig dit du går, brukar vi sjunga. Jo. Det är klart att vi får. Allt osjälviskt. Allt du gav bort. All kärlek. Och all omtanke. Det ska med in i den eviga världen som ett gott verk. Till sist så ska jag återvända ett ögonblick tillsammans med er till den där inledande bilden. Det där är en bild som jag har hämtat tröst ur och kraft ur väldigt, väldigt länge. Den om trädet i det nya Jerusalem. För några år sedan fick jag en kamrat i det här avseendet. En gammal man som bor i Stockholm som heter Rickard Larsson. Jag träffade honom därför att jag talade i ett sammanhang där han var värd. Stockholms demensförbund var det som hade ett någon slags årsmöte. Och jag pratade lite grann där och Rickard tog emot mig. Och det uppstod någon slags kärlek oss emellan omedelbart. Rickard bor i ett folkhemshus i Bromma i Stockholm. Och i flera år har vi brevväxlat han och jag. Och inte förrän ganska sent faktiskt efter många brev så upptäckte vi att vår korrespondens i väldigt hög grad har handlat om att vi liksom har bytt bilder med varann av hur vi tänker oss evigheten. Och en gång skickade jag ett brev till honom där jag också skickade med Thomas Tidholms fantastiska text som heter När vi dör. Och som är en historia som egentligen beskriver där han säger att jag tror att himlen blir ungefär som Västergötland var någon gång på 50-talet, skriver han. Han säger vi kommer bli stående utanför handelsboden i timmar och prata med varann om livet. Och när jag hade skickat det där så kom tillbaka ett svar från Rickard. Och han sa att kanske är himlen så som Västergötland på 50-talet. Men eftersom hans liv kom att präglas i hög grad av att mitt i livet drabbades hans hustru av en svår demenssjukdom, som gjorde att mitt i deras liksom rika samtal, deras vardagliga utbyte, så bara klipptes det på något sätt och alla deras samtal tog slut. Kunde inte prata med henne längre och få några begripliga svar, utan de övergick ganska många år, en väldigt lång sträcka i att han liksom skötte henne och vårdade henne. Och därför är hans längtan av det eviga livet väldigt mycket kopplad till det, till återföreningen, en möjlighet att äntligen få tala ut om allt det där som klipptes i livet. Jag tänkte läsa ett kort stycke ur ett av Rickards brev. Jag tycker att det ligger väldigt nära uppenbarelsebokens text. Han skriver: eller så möts vi under mitt äppelträd som nu blommar, i lugna samtal om allt som varit, ansikte mot ansikte, i en absolut sanning och i en fullkomlig förståelse av allt svårt som varit och all glädje som funnits. Sen kommer Herren Gud vandrande och frågar hur vi har det. Jag ger er en time out, säger han, så att ni kan vila er. Stanna där, ni ska få ett långt sommarlov. Gardinen rör sig av vinden från havet, och långt där borta ser jag sandstranden. Det är sent, fast natten är ljus, och vi somnar i varandras armar. Det är vackert skrivet av en man som snart är 90 år gammal. Och så undrar jag, är det här ett fåfängt drömmande liksom? Är detta vårt sätt att säga att det som blev bristerna, det som gick sönder i vårt liv, kanske någon gång ska liksom repareras? Jag tror det här inte är fåfängt drömmande, utan snarare ett försök att göra allvar av Paulus ord när han säger: tänk på det som finns där ovan och inte bara på det som finns på jorden. Och där någonstans ligger den där bilden ur uppenbarelseboken för mig. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och lammets tron. Och mitt på den stora gatan med floden på ömse sidor stod livets träd, som bär frukt 12 gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken, och ingen förbannelse ska finnas mer. Ser du bilden framför dig? Hur det i den kosmiska trädgården finns ett träd som kallas för livets träd. Och det verkar som om hela himlen liksom är byggt runt detta träd. Och en dag ska vi krypa in i skuggan under det trädet, omfamna varann och hålla om varann. Och aldrig i evigheters evigheter ska vi behöva släppa taget om dem vi älskar. Det här är livets träd. Och i den behagliga skuggan där ska vi prata till punkt och lyssna färdigt på historier som vi bara hann påbörja. Där ska allt det sönderblåsta och nertrampade i våra liv liksom komma dinglande ner eller singlande ner som löv. Och så tar vi ett av de där löven och så lägger vi det enligt uppenbarelseboken över våra sår i tillvaron. Och så läker det våra sår. Och när vi har suttit länge nog där i skuggan, då går vi till floden. För många tusen år sedan dök vi långt nerströms i den där floden. Och så sa vi till varann att den här floden måste ha en fantastisk källa. Och nu simmar vi där. Och vi skrattar och vi gråter alldeles intill den där källan. Och så vet vi det vi bara trodde här. Nu vet vi att källan är Guds och lammets tron, som det står. Vi är inte där än, men vi ska dit. Amen.